Radioplay.
Viktigt meddelande.
Ja, ett tråkigt meddelande kan man säga. Vi skulle ju ha en show som det var planerat den 26 april och den 10 maj. Och det går ju inte nu i coronatider.
Nej.
Det gör ju inte det. Men vi har flyttat det. Vi har inte ställt in.
Nej, of course.
Det är ju det positiva i den tråkiga nyheten.
Ja. Och det som skulle vara på Cirkus, premiären Lilla Cirkus i Stockholm den 26 april, det är framflyttat till den 5 november klockan 7:30. Och det eventet som skulle vara på Draken i Göteborg den 10 maj, det är framflyttat till den 13 november 7:30.
Ja.
Biljetterna gäller ju fortfarande om man har köpt.
Precis, och de finns på ticketmaster.se.
Mm.
Det här är ju våran scenshow, vi är aspeppade. Det är lite tråkigt att det här hände, att det blev framflyttat. Men samtidigt så ser vi det här som en chans att kunna göra något ännu större, ännu fetare, verkligen kunna peppa igång. För just nu så står ju tiden lite stilla.
Ja, nu känns det ju helt sjukt att jobba med showen. Men vi vet ju att när vi väl jobbade med den så var det ju, vi bara, wow, folk kommer dö för att det kommer vara så bra. Är det någon som har frågor om det här så får ni höra av er till evelina@roa.se.
Ja.
Evelina@roa.se, inte till oss.
Nej, det är våran producent, bara som ni vet. Och hon har svar på alla frågor.
Ja, cool tjej.
Ja.
Nu kör vi avsnitt.
Det gör vi.
Att vilja vara knullbar och ligga för bekräftelse. Eller vara en kvinna som älskar sex och vågar testa nya saker utan att själv ta skada. Hur balanserar man egentligen på denna sköra tråd? Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Succépodden Alla våra ligg!
Hej!
Hej, hej, hej!
Det här är Anna.
Och det här är Amanda.
Och det här är en podd om sex och sexualitet och äga sin val.
Oj, yes.
Sluddrigt och snabbt.
Det är också en podd där man försöker sätta rekord i hur snabbt det kan gå.
Ja. Du, under coronatider,
ja.
Det är du ju nu.
Det är det.
Ja, jag onanerar ingenting.
Okay.
0% skulle jag säga. Och det här är en sorg.
Ja.
Alltså jag är så jävla ledsen för det här. Och nu är vi i mitt vardagsrum och spelar in och Marcus ligger i sovrummet här bredvid och han hör nog. Och jag hoppas att han, efter inspelningen kanske han kan komma fram och bara, du, jag kommer dra till ICA och vara borta 20 minuter. Det skulle vara trevligt. Men jag, nej fan, det är ingen onani. Hur gör du, Amanda?
Jo, men Victor har ju faktiskt varit hemma förra veckan. Han jobbar vanligtvis som vanligt, men han hade lite förkylningssymptom så då stannade han hemma.
Ja.
Och då så gjorde jag mina äggövningar, alltså yoni-äggövningarna. Och först så gjorde jag det ståendes in i badrummet och låste in mig själv.
Mm-hmm.
Men sen fick jag feeling och så ville jag göra det liggandes och vara i sängen. Och som alla vet vid det här laget så har ju inte jag ett sovrum med en dörr. Alltså det är ett rum, men det är liksom en hel öppning in till vardagsrummet.
Jag älskar att alla poddlyssnare vet om det här.
Ja, men det säger jag ju varje gång när jag ska förklara läget liksom.
Ja.
Så bad jag Victor flytta på sig och han la sig i soffan. Så han var typ 3 meter framför mig. Och sen så eftersom att jag nu också börjar bli kåt när jag håller på med ägget. Så var jag så här, det vore väldigt härligt med orgasm.
Och det är ju insyn från soffan till sängen.
Ja, men han låg ju med huvudet framåt.
Liksom. Okay.
Vi låg båda åt samma riktning.
Okay.
Och då så tänkte jag så här, han ligger där och kollar på en jävla recap av någon fotbollsgrej som han gör nu när det inte finns nutida fotboll.
Ja.
Då tänkte jag, ja men vad fan, jag kan nog göra det här lite tyst. Så då gjorde jag det.
Tyst du kom?
Mm.
Åh gud, skulle jag aldrig
sen
göra.
Sen stönade jag väldigt tyst. Så. nej, men det är väldigt...
Men jag, om jag känner dig rätt så sa du det här till Victor efter.
Nej, jag har faktiskt inte sagt det. Men det känns som att han ändå alltså, vet om det. Han sa ju själv i podden att jag brukar slentrian komma.
Men du har inte kommit på honom att han onanerar något?
Nej, för jag tror inte han gör det.
Nej. Det är fan omöjligt.
Ja.
Ja.
Jag förstår, jag tycker nog att din inställning till det här är kanske lite mer vanlig än min.
Det tror jag absolut. Ja. Mm. Nej, jag är ledsen över det här.
Ja, jag beklagar sorgen.
Tack. Tack.
Och beklagar ännu mer alla andra sorg som har mer real stuff. Alltså inte för att förringa dig, men du vet.
Jo tack, det, jag förstår.
Ja. Men du, idag ska vi prata om ett så himla spännande ämne. Lite det här med att ligga för bekräftelse, vara knullbar, ligga för sin egen skull, ligga för någon annans skull, äga sina val.
Ja.
Och vi ska göra det med en kvinna som heter Sofia Rönnow-Pessa.
Mm.
Och hon har skrivit en av de bästa böckerna som vi har läst.
Ja.
Männen i mitt liv heter den.
Ja.
Alltså helt sjukt, varenda jävla sida var liksom... igenkänning på så hög nivå.
Ja, och den är kanske lite grövre än vad mina upplevelser har varit. Men det var ändå så, varenda sida hade någonting jag kände igen mig. Ja. Och bara, fy fan, som man har haft det.
Ja, men det är verkligen, gud. Jag ska läsa lite så att ni liksom fattar vad vi snackar om.
Mm.
Vi pratar vidare. Jag tar upp MeToo och frågar om han har påverkats av alla upprop. Han säger att han precis som de flesta män fått sig en rejäl tankeställare. Jag frågar om han har bett ursäkt till någon och han svarar att han inte tror att han har gjort något som han behöver be om ursäkt för. Några timmar senare står han med kuken nedtryckt i min hals samtidigt som han håller ett grepp om min strupe och jag undrar vilka situationer han tänkt på som han insett inte var helt okej. Han har ett uttryckslöst ansikte när han knullar, som så många män. Helt omöjligt att läsa av om han njuter eller inte. Jag lägger halva energin på att försöka klura ut om han är uttråkad eller tillfredsställd. När han trycker handen mot halsen reagerar jag varken positivt eller negativt. Han verkar ändå inte leta efter en reaktion. Han verkar bara vänta på om det är okej. Om jag ska markera med handen. Det gör jag inte. Ja, sluta där.
Ja.
Ja. Ska vi ta in hon?
Hon, Sofia.
Författaren till de magiska orden.
Ja.
Välkommen hit, Sofia.
Tack.
Hej.
Tack. Hallå.
Hej. Ja, hallå. Alltså fy fan vilken bok.
Ja, men tack. Det är så här man ska börja samtal, känner jag. Hyllningskörd är det enda jag accepterar.
Vi har pratat om den här boken med jag och Amanda och har ju, kan ju inte förstå att det är en roman. Men det är en roman.
Ja, det är en roman. Mm. Helt klart. Det är inte mina män, så att säga. Sen, jag menar, jag är inte oskuld. Men nej, det är klart att man inspireras i sitt romanskrivande. Men det är liksom, det är inte mina män.
Nej, men det är så jävla verkligt. Det känns som att det är mina män.
Ja,
och Amandas män.
Precis, och jag tänker också att det är helt omöjligt att läsa den här boken utan att ifrågasätta sin egen sexuella historia.
Ja.
Alltså ifrågasätta om den man verkligen har gjort saker för sin egen skull eller om man gjort det för någon annans skull. Och också att jag tror att det är liksom så himla många som känner igen sig i det här och skrivit.
Mm.
Och jag sa ju det innan du kom hit, eller innan vi började spela in, att jag tycker egentligen att författarsamtal är rätt töntigt. Men det är liksom, det känns så konstigt att vi sitter och hyllar den här boken, men vi tycker verkligen att alla borde läsa den.
Ja. Men Sofia, kan inte du bara dra lite en plott? Lite snabbt. Vad handlar den om? Bara så att lyssnarna fattar.
Ja, men man får följa Sonja, som är huvudpersonen, genom hennes ligg eller sexuella erfarenheter. Så att man följer inte henne i så mycket andra aspekter av hennes liv, utan man tittar verkligen på de sexuella erfarenheterna. Och så får man gå igenom då från att hon i tonåren börjar upptäcka eller reflektera över sin sexualitet. Och framåt liksom studenttiden och lite upp i vuxenlivet. Liksom.
Mm.
Och precis som ni beskriver, alltså för mig är det ju förhoppningen att läsningen är en resa kring sin egen sexuella resa. Just därför att jag tror att vi, det är så jävla svårt att reflektera över sig själv och vem man är sexuellt och vilka val man gör och varför man gör dem och vad ens drivkrafter är och vad ens lust är liksom. Och jag hoppas ju att den här boken är liksom lite ett samtal med sig själv om de frågorna.
Ja, men temat tycker jag är mycket att man ligger för någon annans skull och inte för sin egen skull. Och till exempel i början av boken så är det mycket att hon vill liksom ligga för att bli bekräftad som knullbar. Liksom.
Mm.
Och det kände jag igen mig så mycket i. Alltså jag hade ju min sexdebut endast typ för att jag ville ha legat.
Mm.
Alltså det var ju så, för att annars var man ju äcklig och liksom osexuell. Och, alltså jag ville bara ha legat för att liksom någon ska ha tyckt att jag har varit sexig någon gång.
Mm.
Någon ska liksom blivit hård av att liksom se mig naken.
Jag kan tänka att alla män som lyssnar på det här blir så här, men vadå, det vet ni väl att alla kvinnor är knullbara.
Mm.
Men ändå så är det så himla djupt rotat i oss att man måste också bevisa det. Alltså, eller liksom ändå så måste man verkligen få den bekräftelsen till den yttersta spetsen.
Men det där tycker jag också är intressant med boken, för att vissa, kanske framförallt vissa äldre personer har ju sagt att vad du har gjort med den här boken är att ta liksom en mans perspektiv och göra det som om det var en tjej.
Mm.
Och då är man såhär, nej, det är inte alls det jag har gjort. Men jag tror att många kanske ibland tror att de här drivkrafterna eller funderingarna eller orosmålden är liksom manliga frågor. Just där, är jag knullbar? Det är någonting som vi väldigt ofta i liksom skönlitteraturen eller populärkulturen tillskriver män. Men just att det är så jävla vanligt hos kvinnor att man är liksom osäker utifrån den här aspekten. Men vi har inte riktigt haft samma van eller liksom tillåtelse att reflektera över det. Så här att jag är faktiskt osäker i om jag är knullbar. Just därför att idén om att här, kvinnor alltid är knullbara, att så här, kvinnor, alltså den här liksom tröttsamma tanken om att så här, kvinnor kan alltid få sex som de vill, så är det ju inte. Alltså kvinnor är sexuellt frustrerade och raggar på fel personer och tabbar sig och allt det där liksom i jättestor utsträckning. Men de kvinnliga liksom, frågetecken och begäran tycker jag inte syns tillräckligt mycket.
Nej.
Vilket gör att man känner sig ännu dummare om man inte liksom får till det eller är knullbar.
Men vad tror ni, hur tror ni att vi har lärt oss det så starkt att det är viktigt att vara knullbar och liksom, ja, varför är det så viktigt för oss?
Alltså, jag tänker mig väl att den kvinnliga liksom, alltså värdet vi sätter på kvinnor är fortfarande extremt kopplad till utseende och attraktion. Alltså, vi pratar mycket mer om kvinnlig attraktionskraft i alla sammanhang. Jag menar, vi har liksom, även när liksom politiker ska recenseras så kommer kvinnliga utseendet eller liksom attraktionsnivån upp mycket mer automatiskt. När man ser liksom hat mot personer så är hatet mot kvinnor på liksom nätet och så vidare i betydligt större utsträckning kopplat till om de är knullbara eller inte. Så jag tror att det, och jag menar under liksom skolåren liksom, alltså det är ju klart att så här, den kvinnliga attraktionsnivån är extremt stor del av vem som är viktig eller ointressant liksom.
Alltså, och även ordet knullbar, alltså jag tänker att man inte kan sätta det på en man. Alltså för att det är ofta, man tänker ofta att det är en man som knullar en kvinna, att det är en man som sätter på en kvinna, att en man kan inte vara knullbar på det sättet.
En man vill man bli knullad av då, skulle vara liksom idén, vilket
för kvinnan är en passiv
agens.
Men det är också riktigt obehagligt att tänka på det här, för när vi liksom pratar om det här och snackar så känner jag att jag fortfarande så här, eller jag vet att många feminister tycker att man ska någonstans försöka gå ifrån det här med att vilja sträva efter att vara knullbar. Och jag vet ju att jag är en knullbar kvinna, så jag har fått många killar och så här, och jag ser det fortfarande som ett stort värde, och då blir jag så himla arg på mig själv också och liksom skäms för att jag tycker att det är fult någonstans. Men samtidigt så kan jag inte tänka mig att jag skulle kunna släppa på den självbilden, att det skulle vara någonting som gör mig till den jag är, att det är liksom en viktig del av mig. Om jag skulle bara ta en detox från att försöka vara knullbar i allmänhet, alltså, jag vet inte hur det skulle gå till.
Men det finns väl en skillnad där, för jag tänker, vi har ju snackat lite om den här kursen vi gör och att det är så här, vi går en vaginal kung fu kurs och att man då, det ska göra att man har mer sexuell aura liksom. Och där tänker jag på dig, Amanda, att du har sagt att du vill ha mer sexuell aura, och att liksom på något sätt att det går kopplat till att vara knullbar. Men det där är ju för din egen skull. Att vara knullbar tänker jag är mycket för att alltså, jag vill ha en mans bekräftelse. Liksom. Det finns väl någon slags skillnad där, även fast den är lite snårig.
Men jag strävar efter båda.
Alltså, jag skulle säga att så här, jag tror inte heller det nödvändigtvis behöver vara en feministisk tanke att, så här, att knullbarhet i alla lägen, om man ska säga, är problematiskt. Alltså, så här, att vi vill vara attraktiva är ju i grunden en rimlig liksom
strävan
liksom i att, alltså jag menar, vi sexuella varelser är fine liksom. Men frågan är ju, tycker jag, att vi bör titta på liksom, var är knullbarheten aktuell för vårt värde och identitet liksom, och hur stor del av den är det. Och sen så är det ju också så att när vi pratar om att vara knullbar så blir det ju oftast att det finns extremt mycket idéer kring vad som utgör knullbarhet. Då är det ju så att man eftersträvar vissa specifika ideal som vi ser som knullbara. Som kanske inte är nödvändigtvis kopplade till vad vi själva hade tyckt var sexuellt eller attraktivt eller fritt liksom. Och det är där det blir liksom problematiskt, skulle jag säga. Att vi strävar efter att vara då kanske normativt knullbara i alla situationer av vårt liv, därför att det också är väldigt avslappnande och skönt att vara knullbar, även när det kanske skulle vara rimligt att inte fokusera på den aspekten.
Ja.
Jag tror absolut inte man ska gå in i det här med tanken på att liksom så här, jag bör skämmas om jag vill vara attraktiv.
Nej.
Alltså det är inte det som är grundpoängen, men grundpoängen är kanske att hur viktigt är det att du ska vara attraktiv för vilka delar av ditt liv liksom.
Ja, för att jag tycker det är ju svårt, man baserar sig så himla mycket på yta. Jag vet inte. Jag tror att jag har kanske varit mycket så att jag velat vara knullbar i liksom min så här, tidiga 20-års ålder. Då var det nog mycket så. Eller kanske typ från 16 till 23, 24 typ. Men att jag förhoppningsvis tror att jag har börjat gå lite mer att jag vill att folk ska tycka att jag är smart och trevlig och glad och härlig.
Men jag tänker att det inte bara har med yta att göra. Alltså, i boken så skriver du ofta så här om situationer där personen flörtar med folk. Mm. Och att man gör det här på det här retsamma sättet där man liksom dissar varandra. Att det är så mycket mer än bara yta som har att göra med knullbarhet.
Det är sant. Att man ska vara lite spännande. Lite sexig.
Exakt.
Liksom. Alltså, jag hade en kompis för några år sedan som, det var så jävla speciell situation, jag tror inte jag har sagt det i podden, men vi han hade en tjej och var väldigt trygg och liksom trygg relation, men vi hade en kompisrelation där jag kom hem till honom för att prata om mina ligg. Och alltså nu, då tyckte jag att det var kul, han var superintresserad av att lyssna på det. Men nu i efterhand så har jag ju insett att liksom han, alltså det var så jävla märkligt och jag gjorde det ju typ lite för att vara knullbar i hans ögon. Att jag liksom berättade om att så här, alla de här killarna har velat ha mig. Mm. Och de gjorde så här och han ville höra alla detaljer liksom, hur de tog mig.
Och så en liten förhoppning kanske om att han var lite småkott när du gick därifrån.
Absolut, vilket han nog var. Alltså, det var ju en extremt konsideration. Och så här, jag gillade honom, men det var så jävla märkligt. Och jag gick därifrån och bara, ja, han har typ inte sagt ett enda ord. Alltså jag har berättat om mina ligg. Alltså det var så jävla.
Han var ju liksom en litterär kåkorrelation.
Ja, men typ en förpodd kan man säga.
Ja, men jag tror att kring alla de här frågorna liksom om knullbarhet och liksom sexuell identitet och så vidare. Jag tror att man ska inte kanske ha så mycket liksom fokus, gör jag fel? Utan mer, far jag illa?
Ja, just det.
Och att jag tror att man hela tiden ska försöka titta utifrån det.
Det är verkligen
alltså så här, att vi är väldigt snabba tycker jag överlag när vi pratar om sex och att det blir fel i sex. Att man är så här, okej, var ligger ansvaret? Vem har fel? Vem har gjort fel? Och det är därför jag tycker att det passar ganska bra med en skönlitterär bok för just den här typen av ämnen, eller att prata i en podd eller liknande och kanske inte ha liksom debattartiklar eller alltid lagstiftning och sådär, just för att det är liksom mycket gråzoner och mycket svåra situationer där det är inte så enkelt att säga du gör fel. Nej. Exakt här, det här är brytpunkten, det här är det fel, utan det vi istället måste vända perspektiven och prata om, far någon illa?
Ja.
Och det är liksom, det är smått och stort liksom, om alltså när vi liksom, när tjejer känner att de inte kan lämna sin lägenhet utan att sminka sig för att man känner liksom att det är en stress, då är det kanske inte, då finns det ett hinder i din vardag av att du lägger tid på ditt utseende som är kopplat till en typ av ideal som på något sätt påverkar dig negativt. Om det är att du liksom tycker att det är en kul hobby som, alltså så här, då kanske det är en annan sak. Det är så här små nyanser av att jag tror att vi, ja men, att vi måste fokusera mer på far man illa. Det är det jag hoppas lite att boken gör i vissa av de beskrivningarna som görs. Att så här, i många av fallen tycker inte jag att det är uppenbart att så här, killen gjorde fel.
Nej.
Alltså det går inte att säga alltid så här, exakt här gjorde han fel eller exakt här gjorde hon fel. Men däremot är det helt solklart när man har läst att någon gjorde sig illa. Och då är väl förhoppningen att vi kan liksom, någonting kan vara annorlunda som gör att vi mår bättre.
Ja, men det var jäkligt sant sagt faktiskt.
Ja, men i boken så ligger då hon, Sonja, hon ligger med många killar där hon liksom har tagit initiativ eller hon har föreslagit grejer och där det ändå blir en dålig, liksom bitter eftersmak för att liksom på något sätt. Så gör hon vissa aktiviteter i sängen som känns bara, fan det här känns inte som att hon gillar det. Men det är ändå hon som har tagit initiativ, hon säger inte ifrån. Och det blir ju svårt för killen då att veta att så här, vill hon inte det här eller vill hon inte. Vi tänkte på det, alltså jag vet inte hur många gånger jag har liksom sagt att jag vill bli smiskad. Och att jag vill bli dragen i håret, i hästsvansen. Och jag gillar inte det så mycket. Men det är på något sätt det här med att så här, jag säger att jag vill det för att jag tror att jag ska vilja det. Och det är jävligt snårigt och knepigt med hela den här grejen, äga sina val. För att på något sätt det är mitt val, men är det ens mitt val?
Men jag skulle säga att det där tycker jag också är intressant. För jag skulle säga att det där handlar just om frågan är där, tycker jag, var går mina gränser?
Mm.
Och jag kan uppleva mycket att när det kommer till den kvinnliga sexualiteten så är vi ofta väldigt snabba på att säga att kvinnor måste veta sina gränser.
Ja.
Och de måste stå på dem. Alltså väldigt mycket av samtyckessamtalet
handlar
väldigt ofta om att kvinnor måste kunna berätta om sina gränser och att män måste lyssna. Och i det samtalet så här, män måste höra kvinnors vad kvinnor säger om sina gränser, så finns det en liksom förutfattad eller det finns ju en förutfattad mening där, eller det finns en uppfattning då om att kvinnor ska veta sina gränser.
Ja.
Och hur, när och var vet man dem?
Ja. Och, skitsvårt.
Ja, det är skitsvårt. Men det samtalet upplever inte jag riktigt att vi har haft så mycket.
Nej.
Att
nej.
Vi har ju haft, liksom, I mean, me too, alltså det är, mycket av det handlade just om att män hör oss inte när vi säger stopp. Liksom.
Mm.
Men frågan är så här, hur vet vi när vi ska säga stopp? Och jag tror, hur vet man om man inte gillar att dra sig håret? Jo, då kanske, om man tycker att det är verkligen intressant, så måste man ju någon gång testa. Kanske bli dragen i håret.
Ja, absolut.
Men om du har bett om det då, kommer du då känna så här, det är okej för mig att inte vilja det här igen? Eller, nu har jag ändå bett honom, då kan jag kanske inte be honom att sluta.
Mm.
Alltså, vi har ju så här lagt upp idén om att så här, kvinnor har så extremt hårt ansvar på sig.
Ja.
Att så här, bara känna till sina gränser.
Ja, och också så här, om jag, för min del så har jag liksom velat bli smiskad på rumpan. Mm. Och vissa gånger har det varit trevligt, men vissa gånger har det varit alldeles för hårt. Och då har jag på något sätt ändå velat vara en sån som vill bli smiskad på rumpan. Så att jag fortsatt ändå, även om jag har legat med olika killar.
Mm.
Så jag alltid liksom... Ja, men föreslagit det.
Mm.
Så även om det har varit mitt val så har det ju, jag gjort det för en bild av hur jag ska vara.
Men jag tycker också, jo men precis, men jag tror att det där är också en jättesvår fråga när det kommer till liksom att gilla sex som kvinna.
Mm.
Att om du gillar sex som kvinna så är det väldigt lätt att vilja vara den totalt frigjorda kvinnan.
Ja.
Att vara den som bara älskar allt. Liksom.
Ja.
För att man vill ju inte... Alltså man, det är ju en extremt hämmande roll att vara liksom den kyska kvinnan som låter en man ha sex med. Liksom.
Mm.
Det är ju en liksom, extremt tråkig syn på sex. Det är en extremt tråkig syn på kvinnlig korthet.
Mm.
Och då är det ganska lätt, tror jag, att falla i den andra kategorin. Alltså det är ju, vi snackar horan och madonnan.
Mm. Ja,
ni
precis.
Vill också prata om i er bok. Liksom.
Ja,
men just det här att då faller man i det. Liksom.
Ja.
Helt plötsligt ska man då vara horan.
Ja.
Och fan, om det är alternativet för att liksom tycka om sex, ja men då kanske det är där man ska vara. Mm. Men så helt plötsligt så fastnar man ju i en annan typ av gränser. Och man fastnar i en annan typ av förutfattade meningar.
Mm.
Som man då också kan bli lite fången i. Som Sonja blir.
Mm.
Min uppfattning är att Sonja gillar sex. Och hade män varit schysstare i den här boken så tror jag att hon hade haft jävligt mycket roligare ligg.
Ja.
Men det som händer är mycket att hon fastnar lite i idén av att hon måste vara den som vill bli smiskad.
Mm.
Och som aldrig kommer säga någonting om hur hårt det är.
Nej.
Hon kommer liksom inte säga till för att hon är någon som gillar sex och därmed är hon någon som gillar allt.
Veckans sexläxa presenteras i samarbete med Markus Njutning.
Oj, vad kostar den? Om jag får fråga.
Den är ganska billig.
Uh-huh.
Det som krävdes...
Har du någon rabattkod?
Nej, men det som krävdes i form av betalning
var...
En god middag
som
jag gjorde då. För min läxa var ju att jag skulle ge Markus Njutning för att han fyllde år.
Ja, just det, precis.
Så jag gjorde en god middag och verkligen passade upp på honom.
Mm-hmm.
Jag liksom köpte allt han ville ha. Jag gjorde rårakor till honom med rom, så han älskade det. Liksom. Och sen så hade jag liksom förberett sovrummet så att det var fint och mysigt och liksom städat lite grann. Och sen så hade jag tänt ljus och fixat fin musik. Använt mig av Liggboxens spellistan som jag typ, det är min standard musik.
Just det,
och
det kommer, en ny box alldeles strax också om ni vill prenumerera på liggboxen.se. Ja,
lite snabb reklam där.
Ja.
Nej, men och sen så... Så jag åt honom att lägga dig ner och så liksom masserade jag lite, fast han gillar inte massage, så att det var lite mer stora rörelser.
Ah.
Ja. Och gav honom ett bra runk.
Ah. För det är ju det jag kan.
Det är så jävla kul att du har verkligen vänt så, alltså från att vara så himla osäker i rundade, ja, till att bara, jag är på riktigt bättre. Jag trodde att det var bara en fas.
Nej.
Men det har ju hållit i sig ett år nu.
Ja, jag vet. Alltså, det, och det är något jag verkligen uppskattar.
Ja, vad kul.
Alltså, jag älskar att runka, för att jag blir så tänd på det också.
Men vad är dina bästa tips då? Hur gör du?
Ja, men det här är ju sagt, Amanda, men jag kan säga det en gång till.
Förlåt att jag inte kommer ihåg exakt vad hon sa för 15 månader sedan.
Mitt allra, allra, allra bästa tips. Mm. Som Marcus blir tokig av. Och det krävs så himla lite med Marcus. Han, ja, det här tipset, det är det enda som krävs. Mm. Det är att jag drar... Tänk dig att du mjölkar en ko. Fast
uppåt.
Fast jag, kuken är ju liksom under. Så jag börjar uppifrån i luften. Och sen så drar jag ner handen över kuken. Så att jag drar ner förhuden. Och så tar jag den andra handen och gör samma sak. Och så har jag jättemycket glid. Och så gör jag det i rörelse. Så dra ner. Alltså han blir tokig.
Men vad kul, för att jag runkade Victor lite grann häromdagen. Och då så, jag gjorde uppåt. Jag trodde att det är uppåt man ska göra.
Nej,
jag tänker på dig när jag gör det här.
Tack.
Men då ska jag göra neråt nu, vad bra.
Ja, och Marcus tycker ju att det känns som att han hamnar i rymden.
Ja, det tycker han ju om allt.
Ja, men han blir knäpp av liksom två drag.
Va?
Ja, så blir han tokig.
Men har du testat att göra det någon gång när han är slak? Eller är det bara
för... Det funkar oavsett.
Va?
Det funkar i alla lägen.
Men
gud, och han blir hård direkt och han har det skönt som fan direkt.
Va?
Ja.
Men gud, du lyser av självförtroende.
Ja, men alltså, det här är det bästa jag har kunnat.
Fan vad häftigt. Det är riktigt coolt.
Ja, jag trodde att jag var bra på att suga av innan.
Nej.
Så jävla kallt.
För mycket deep throat på dig.
Ja, nej, men och sen så, jag tycker faktiskt att det blev ett asfint ligg. Och jag tänkte verkligen på att nu ska jag göra någonting som är för honom. Så att han verkligen får njuta och jag ska liksom lyfta honom till skyen. Mm. Alltså, jag gav jättemycket komplimanger och sånt.
Mm.
Det tyckte jag väl var okej.
Okay. Alltså, komplimangerna?
Ja, för att jag tycker att det blev konstigt. Jag tycker inte att han tog emot dem på ett bra sätt.
Men snubbarna är ju, de är inte bra på att ta emot komplimanger.
Nej. Och jag sa verkligen allt jag tyckte var så himla sexigt med honom hela tiden. Eller, alltså inte för mycket, men liksom lagom. Men jag tycker att han var dålig på att ta emot det. Jag vet inte riktigt vad han skulle ha sagt, men jag tycker att det funkade sådär.
Men då säger typ såhär,
exakt så sa han.
Det är skitstörigt.
Varför kan han inte bara säga, åh tack, eller åh jag gillar det med dig också? Eller liksom,
jag vet inte. Alltså, eller liksom, tack, gud vad snällt.
Ja.
I alla fall någon gång.
Ja.
Inte liksom kanske på 10 komplimanger, men 2 av 10.
Ja, inte bara
Nej, det är de jag är så. Det är helt sjukt mycket killar.
Kul att Victor var likadant.
Ja, men alla killar jag varit med har varit så här. Ja, skärpning.
Ja, nej, men vi hade ett väldigt fint ligg. Och det var väldigt härligt att passa upp på Marcus. Det var ju för att han förlorar. Och det var härligt. Det var riktigt födelsedagsknull.
Kul. Snyggt jobbat.
Tack. Nu ska du få en utmaning.
Ja, som vanligt.
Till nästa vecka.
Mm.
Du sa ju förra veckan att du skulle ge mig ett uppdrag för att testa min styrka.
Ja.
Ja. Men jag vill faktiskt ge det till dig istället.
Okay.
Jag vill att du ska testa din styrka.
Ja.
För att nu, det känns som att du halvskryter dig igenom den här kursen vi går. Version of Kung Fu. Det känns som att du halvskryter dig igenom den för mig.
Ja, så är det
och
ju.
Jag blir provocerad. För att jag tycker inte jag märker lika stora resultat. Så att jag skulle vilja se...
Gud,
på papper, hur starkt
det
är.
Ja, jag fattar. Och då kan man ju göra så. Då har jag så det här Johnny ägget i mig. Och så har jag tråden runt. Och så knyter jag fast någonting där. Det är perfekt, för den här veckan på kursen är det också just lite styrketräning som funkar. Och Kim, alltså vår lärare, har sagt att man ska klara kanske 5 kilo. Så, ja.
5 kilo?
Jag kommer inte ihåg om det var pounds eller kilo. Men jag tror hon sa att det inte är omöjligt att man klarar så mycket redan. Men det som vet du, det var väldigt kul uttryckt, skryter igenom kursen, för det är exakt det jag gör.
Ja, jag vet.
Men också att det är så himla störigt, för att om jag gör den här grejen, då kan jag tänka mig att du kommer gå hem och också testa. Så kommer inte du säga till mig, så kommer du i hemlighet gå runt och veta om du är starkare eller svagare än mig. Och det stör mig så jävla mycket.
Så jag är, ja, exakt så kommer jag göra.
Jag är också jättearg, Anna.
Du kanske får ge mig en sexklaxa senare som är samma sak.
Men du kommer bara säga nej.
Ja,
du kommer säga att jag är över din gräns.
Jag vet.
Ja, men jag återkommer med uppdatering nästa vecka.
Tack.
Tack. Ja, men du, ni snackar lite om det här med gränser och så. Och det är ju som sagt, hur fan lär man sig det? För att också om män är elaka eller inte i vissa situationer. Mm. Alltså för då måste man ju också ha en väldigt pålitlig partner. Alltså om man nu ligger med män. Mm. Och hur hittar man det bland äckliga tonårskillar?
Men jag tycker att det finns så mycket i det, för att jag tror inte det är bara så här äckliga eller inte äckliga män. Det handlar så jävla mycket om kommunikation. Och att när man är i den situationen har snubbarna ingen aning om hur de ska se sin partner, och de har inte ens insett att det där är en relevant del av sex. Alltså jag tänker att tonåringar som lär sig om sex läser ju inte om så här lyssnar du in signaler. Utan antingen är det så här är du bra liksom i sängen. Och jag tänker mig att nej, gränssättning, jag tror att det är liksom, jag tror till viss del att man måste, både män och kvinnor måste acceptera att så här, det kan gå fel i sängen. För jag tror att det är en grej som gör att vi inte liksom får konversationen på rätt plats. För att män är så livrädda av tanken på att de skulle kunna göra fel i sängen. För att den idén om sig själv som någon som har gjort fel, som har gått över någons gränser, det är ju liksom, det är ju vår bild av liksom någonstans den vidrigaste mannen i samhället. Alltså våldtäktsmannen. Det är ju liksom den ondaste versionen. Det är väl liksom pedofiler, sen är det liksom våldtäktsmän. Och jag förstår att det är så här extremt obehagligt att ens snudda vid den idén. Att så här, jag skulle aldrig gå över en gräns. Liksom. Allting är alltid liksom 100% consensual. Jag är samtyckeskille. Liksom.
Ja, samtyckeskille.
Samtidigt som att det är ju inte sant.
Nej.
Alltså vi alla, alltså även män som så att säga inte är våldtäktsmän, har mycket möjlighet att gå över gränser, precis som Sonja i boken ibland går över mäns gränser. Och liksom så här, alltså jag menar, vi, sex är liksom ett samtal där vi är extremt sårbara och umgås med människor som vi i vissa fall har känt i en timme liksom. I de situationerna så kommer gränsdragningar vara svåra att göra. Och det kan bli fel. Och jag tror att både män och kvinnor måste liksom acceptera att det kan bli fel, och om man lever med den insikten och förstår det, så tror jag också att samtalet och möjligheten att lyssna in varandra skulle bli lite större. För att man skulle inte vara så förnekande kring att så här, oj, det här kändes inte bra för dig. Det innebär inte att jag är ond och du är ett offer. Alltså i vissa fall så blir det ju det, beroende på hur man går liksom. Men i ganska många av de här med gråzoners situationerna liksom. Och jag tror att när vi pratar om, nu gick jag kanske lite långt ifrån liksom högstadiesituationen eller liksom inledningen till sex, men jag tror att liksom, så, som jag vet inte, det finns inget bra svar för vad man som ung tjej ska göra.
Säkert går över sina gränser hur mycket som helst, men jag säger kanske fan ens kolla porr kanske är något som inte är.
Men för grejen att gränser är ju inget absolut. Alltså det är något som liksom kan förflyttas hur mycket som helst. Och man kan någon dag gilla att bli smiskad, någon dag inte gilla att bli smiskad, så är det ju liksom.
Och
det
kan beroende vara på vem man är.
Ja, precis, och en viss hårdhet, och ibland så är det jättehärligt, ibland är det inte härligt. Så det är det är ju omöjligt att liksom, egentligen, jag tror att det är ganska omöjligt att sätta en gräns som kommer att hålla för all framtid. Men alltså det kommer inte gå.
Precis, men jag tänker om vi går tillbaka till just hur man ska jag tror att om man som tjej också, som ung tjej, förstår att såna här upplevelser inte är okej och ingenting du ska behöva förutsätta eller liksom acceptera, så tror jag också förhoppningsvis kanske att unga tjejer då kanske kan i större mån välja bort snubbar som beter sig på ett visst sätt. För jag tror också att det som jag har märkt med liksom läsareaktionerna på den här boken är att väldigt många känner igen sig i lite eller jättemycket liksom. Och det tycker jag säger också någonting om vad vi kvinnor accepterar att vara med om. Att vi verkar då ändå vara ganska accepterande kring att sex ganska ofta kan vara kopplat med extremt obehag. Och om vi tycker att det är normalt och inget förändras i hur vi pratar om sex, så kommer unga kvinnor fortsätta växa upp med den idén om att så här, det är så vi förhåller oss till sex, att ibland så är sex någonting som är att stå ut.
Men jag kan inte låta bli att tänka så här, att det är lätt att se på det här som att det är männens ansvar att lyssna in och liksom lära sig. Men när jag läste boken så tycker jag inte så mycket att det kändes som att männen var förövare på något sätt. Alltså det är de väl till viss del, men det är ju, det måste också, de är säkert också påverkade av liksom den här mallen om hur man ska ha sex. Och att säga, jag ska nog trycka ner min kuk i halsen, det ingår. Och jag kanske inte gillar det heller, och det gör ju säkert inte lika mycket ont på männen som det gör på kvinnor. Men oavsett, att alla är på något sätt påverkade av det här med att så här ska sex vara. Och nu, om vi nu har kommit överens om att vi ska ha sex, då ska vi förmodligen ha sex på det här sättet också. Och jag tror att det kan också bli svårt även för män att veta så här, men hur ska vi...
Ja, men det är klart det är skitsvårt. Och jag tror också att vi måste liksom... Nej, men det är igen liksom vilken syn vi har på vad det innebär att ligga med varandra. Liksom. Det är ju så här att vi har den här förutsättningen att kvinnan ska liksom hålla, alltså vara otillgänglig eller hora eller Madonna eller whatever. Och mannen är ju, det är ju fortfarande så, mannen är alltid kåt, vill alltid ha så typ grovt och galet sex som möjligt. Och att så här, det är ju inte jätteofta man ser liksom killar som gillar, vad ska man, alltså så här, tråkigt sex porträtteras, utan killar ska få de chansen, är det klart att de ska vilja köra. Alltså,
ja,
det är ju den av liksom vem mannen är som sexualvarelse.
Ja.
Vilket ju också är totalt skitsnack. Ja. Alltså, killar gillar olika liksom de med.
Ja.
Men det är klart att om man står då framför en situation där man uppfattar att en kvinna vill att man ska vara dominant. Vad ska man då hitta inspiration om man inte själv kanske tycker att det är så inspirerande? Men då kanske man försöker vara dominant så som man tänker att vara dominant är. Liksom. Och jag tror att det är ju, man måste liksom, och då är då drivkraften för snubben liksom att jag ska vara så sexuellt potent som möjligt. Liksom. Om det är liksom idén med vad syftet med sexet är, då är ju kanske större sannolikhet att man går över någon gräns. Om syftet är att försöka hitta var trivs vi ihop liksom, och vad vill den här personen, och känns det här bra för mig eller känns det bra för henne, då kanske man kan komma lite närmare trivsamt sex.
Ja, men det är ju helt sjukt att man så här ofta har legat med folk som har känt en timme. Alltså, eller knappt känt. Eller liksom, och båda är fulla.
Men man känner ju inte dem.
Nej, alltså det är ju helt alltså, sjukt så här, egentligen att det är så.
Ja, men jag tycker att det där just att så här, sex är så mycket kommunikation.
Ja.
Och så här, samma kommunikation som du har när du står vid där baren och bjuder varandra på shots. Och så här, skriker varandra i öra, typ så här, snygg du är typ. Exakt samma nivå av, jag är bättre på raggan så vill jag
förstå. Låter inte som
snygg du är.
Nej, men jag bara menar att exakt samma nivå av kvalitativ kommunikation har man ju sedan med den personen sen när man har gått hem ihop.
Ja.
Och det är ju en skitdålig kommunikation.
Ja.
Det är så här, där är det ju inte så här ett läge att så här, oh, det här känns bra, men lite mjukare. Alltså, jag vet inte. Och jag tycker att vi pratar för mycket om sex på något sätt objektivt ibland. Som att det här är skönt, det här är inte skönt, det här ska ske, det här ska inte ske. När det så mycket handlar om liksom, vad passar i den här stunden? Har du känt varandra i en timme? Och det här måste jag... Alltså, för jag får panik på att det finns snubbar som testar struptag på one night stands. Alltså bara den existensen gör mig bara så galen. För att säga, alltså absolut ingen så här, full förståelse för att vissa gillar BDSM, whatever liksom. Fine liksom, kör hårt om man tycker det är kul. Men alltså att man tror att man har den kvalitativa kommunikationen att testa att ta struptag på någon, om man har känt varandra i typ en timme. Och vad den utsattheten det ändå är. Att befinna sig ensam med någon i liksom deras hem typ. Alltså det gör mig helt galen. Och det är någonting där som jag tycker är så otroligt tydligt liksom, i att man inte fattar vad sex är i relation till kommunikation. Det är något så uppenbart som har gått fel där.
Men får jag byta ämne? För att ett stycke i boken handlar om när Sonja då har satt in kopparspiral och att det strular till lite med fittan, och att pojkvännen får liksom trådarna från spiralen på kuken, det gör ont och han liksom lämnar ligget och vill inte.
Och då står det så här: jag känner mig hjälplös. En dålig flickvän som inte kunde leverera en okomplicerad knullbar fitta. Mm. Och den här meningen tänkte jag rätt mycket på, för att jag vet ju att många tycker att allvar ligg är så här lite för okomplicerat. Och jag kan verkligen förstå det, för att vi har ju valt att ha en positiv syn till sex. Men då är det här igen, för att jag skulle gärna ta upp mer mörka grejer. Men dels så får vi färre lyssningar de avsnitten när vi har lite mer allvarliga grejer. Och sen
också, ingen kommer att lyssna på det här.
Nej, jag tycker inte det här är så mörkt. Nej. Alltså, nej, men och sen är det också det att det verkligen blir så då, för ett andra perspektivet om man skulle prata om det. Alltså då känns det som att man direkt hamnar i offerpositionen. Mm. Alltså för jag vet att din bok har ju fått jättemycket så, eller jättemycket, det jag har sett i alla fall, att det är så här, folk säger, oj det här är så mörkt, det är så ensamt. Yeah. Att genast blir den delen, yeah, av det hela. Alltså det som du säger, det är liksom så himla enkelspårigt med hur man kan prata om sex och hur det uppfattas.
Mm. Men för mig var det jätteviktigt att inte skriva en roman där kvinnan är offret och mannen är förövaren, och det är den bilden vi ska dela upp liksom om sex. Jag tycker oftast att så här, kvinnlig sexualitet så lätt i litteraturen ibland kan bli den här liksom späda stackars kvinnan som, ja, har utsätts för övergrepp, och den här onda mannen som bara, ja, gör saker. Och så, mm, så ser det ju inte ut.
Nej, och det målar ju också upp en bild av att det finns en typisk våldtäkt man, ja, som ser ut, mm, på ett visst sätt, som, ja, lurar i buskar. Liksom. Ja, men så är det ju.
Men det, alltså det du säger är ju också så här, det är ju, vi behöver ju ha positiva samtal om att sex är kul och, mm, bra och så vidare. För att det är ju, tycker att vi fortfarande ser så jävla mycket skammande om kvinnor bara som vill ha sex, mm, och så vidare. Och jag menar, alltså, så många har skrivit om det. Alltså, nu har ju den här boken ändå blivit lite uppmärksammad, vilket blir att folk läser den och vissa gillar den och vissa tycker att den är, gillar den inte alls. Och en sak som liksom kritiseras är att folk tycker att Sonja bara borde skärpa sig och att hon, mm, borde bara liksom ta, mm, sig samman och sluta göra så här mot sig själv. Mm. Och att samtalet handlar jättemycket om att så här, Sonja gör övergrepp mot sig själv och att det är det sorgligaste de läser och så vidare. Mm. Och då kan jag känna lite så här, ja men... Fan, förlåt. Tappar jag bort mig lite.
Ja, men det är jävligt svårt också att säga att man gör övergrepp mot sig själv. Alltså det är precis som att folk skulle bli liksom asupprörda över att man röker.
Ja, men
du gör alltså det här att övergrepp mot dig själv, du kommer att dö av det här. Mm. Mm. Ja, så att jag gör väl, ja, vad jag vill.
Men också så fråntar man ju mannen då allt ansvar.
Ja.
Det tycker jag också är konstigt. Vissa, ja, har den här läsningen utan att lägga något ansvar på mannen. Utan man lägger allt på Sonja, mm, vilket igen, mm, är ett sånt extremt skammande av kvinnlig sexualitet.
Mm.
Så jag tror att det är grymt viktigt att ha liksom samtal som är positiva om sexualitet.
Ja.
Men jag tror också att precis som du sa nu, liksom att det är, att prata om det som det här till exempel, att så här, det mörka finns ändå någonstans, mm, även i det positiva.
Mm.
Det tror jag också är en viktig poäng, för att om vi förnekar det så blir också situationen lite mer otrygg.
Mm.
Vi måste på något sätt erkänna att så här, shit happens.
Mm.
För att också kunna slappna av mer och trivas mer i det sexuella.
Precis, och även om shit happens, såklart i vissa fall så går det till extrema höjder, men jag tänker också att shit happens, ja, och det är inte så farligt.
Nej,
alltså om man testar sin gräns och inser att oj, det här var fan skitobehagligt, mm, det behöver inte betyda att man måste gå 5 år i terapi bara för att man har råkat vara med om en grej som är jobbig.
Mm. Nej, men precis.
Alltså att det kan vara också okej att känna jobbiga känslor kring, mm, sex.
Ja, och förhoppningsvis att, ja, har man lärt sig, nej men okej, men jag gillar nog inte analsex, mm, jag gillar, ja, nog inte bli strypt. Ja, ja. Kanske jag inte kommer göra det nästa gång.
Ja. Och är man i en relation så här, att det samtalet kan has.
Mm.
Så här, det här som vi gjorde nu, det trivdes inte jag med.
Mm.
Och att det inte innebär att liksom han för evigt bör liksom skamma sig. Utan så att okej, men då vet jag, då gör vi inte det.
Nej.
För jag tror att många är fortfarande extremt obekväma, även i relationer, att så här, våga sätta gränser. Framförallt kanske då i yngre ålder. Liksom.
Mm.
Men också då att jag tror att män har en viktig roll i att så här, inte vara rädda för det samtalet.
Mm.
Inte vara rädda för att så här, det kan bli fel. Och också då kunna lyssna på sina egna gränser.
Ja.
Jag vill inte vara den stora kåte
liksom, hingsten
som liksom, ja, är våldsam.
Man måste ju kunna experimentera.
Jag vill bara säga innan vi ber om ditt orgasmtips att vi tycker återigen att alla borde läsa den här boken.
Mm,
den heter Männen i mitt liv. Du heter Sofia Rönnopessa. Instagram?
Ja, 040 med bokstäver.
Ah,
okej.
Okay. Ja, Malmö skrik kan jag inte göra. Det är gammalt.
Men har du något orgasmtips eller?
Ja, eller alltså... Okej, okay, fan, jag tänkte på två grejer.
Du får ge två.
Men det är liksom sex tips kanske.
Det går bra.
Ja, men såhär, orgasmtips är väl mer... En grej jag tycker är ett ganska bra så här, typ lackmustest i en relation... Nu, det här blir grejen.
Vad betyder det?
Alltså en grej jag tycker är en bra sak att göra om du är i en relation. Att så här, fundera, är orgasmgraden ungefär 50-50? Just alltså att göra den liksom avstämningen.
Ah.
Det tycker jag är en asskön grej. Och att om det inte är det, prata med din partner liksom. Det tycker jag är en asbra så här. För att om, och om det... Och, en grej jag kan tycka är skönt om det är ojämnt eller inte är att man kan ha lite så här, vi kör varannan. Så här, vi har lite mer fokus på dig den här gången. Och för att det kan ju vara så här svårt när är sexet slut om inte någon har kommit. Liksom.
Ja,
och har man då så här typ, alltså det ska ju inte vara strikt, man ska ju inte sitta med penna och papper. Mm. Men om det då är ungefär, ja men ibland, nu är det din tur, nu är det min tur.
Mm.
Så blir det mer naturligt också att man...
Så jävla skönt också att få avslappna av under en omgång sex och bara veta, nu är jag giver, nu är jag receiver. Så att det inte alltid är okej, nu har jag haft det asskönt här, men nu måste jag resa på mig och suga av dig för att du också ska få så jävla soft att bara slappna av i den rollen.
Ja, så skönt att slippa bry sig när man väl har kommit. Till exempel, om man, det är olika. Alltså, den andra grejen som jag också tycker är så här, men det är liksom bara rent sextips. Det tycker jag verkligen är att så här, sluta prata om förspel. För att jag tycker verkligen att så här, ibland kan jag höra folk prata om liksom förspel i den delen som liksom tjejer gillar och sen börjar sex. Och att man fortfarande har den här idén om att sex är uppdelat i akter. Där liksom så här, vi har en del som handlar om att fokusera på att göra en person kåt. Och sen har vi en penetrationsdel. Liksom. Och att jag tror att många skulle må bra av att se på sex betydligt mindre uppdelat i akt utan mer som en helhetsupplevelse av sexuellt umgänge. Liksom.
Mm.
Där så här, penetration visst kan vara en del, men det måste inte vara liksom så att när väl penetrationen har påbörjat så att säga, så är det liksom the final act. Utan man kan liksom gå av och ut in och, liksom, i olika delar för att så här, det handlar ju om att hitta varandras njutning och kommunikation. Liksom.
Så jävla mycket smart.
Mycket bra.
Verkligen.
Ja.
Ja, och jag vill bara säga att jag sa ju det där med att alltså, det är okej att känna jobbiga känslor och det står jag för. Men alltså, man ska såklart inte begå våld på sig själv eller liksom, ja, som du sa, få någon illa av det här. Då ska man inte fortsätta göra sådana saker.
Absolut, jag håller med. Schysst. Tack så jättemycket för att du var med i det här avsnittet.
Ja, tack snälla.
Superkul.
Det var superhärligt att träffa dig.
Samma.
Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram allihopa.
Hejdå.
Hejdå.